Hej och välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2023.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju en julkalender. Det betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto, krimkalendern, ska ni absolut följa. För där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra.
Jajamensan. Och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Då får ni ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu finns det 30 avsnitt som ligger och väntar för de som blir prenumeranter nu.
Precis! Men idag så är det ju Jennys tur att berätta för oss om ett fall.
Jajamensan, det är det. Är du redo?
Mycket, mycket redo.
Då kör jag direkt. Erik Abrahamovic hade en passion. Han älskade att spela klarinett. Och han gjorde det bra. Efter att ha börjat spela som 7-åring var han nu år 2013 20 år gammal. Han hade varit med och uppträtt i radio och på olika prestigefyllda scener med olika symfoniorkestrar. Han hade vunnit fler musiktävlingar för unga musiker än han själv kunde räkna. En av tävlingarna han hade vunnit var det prestigefyllda priset CBC Next Artist. CBC står för Canadian Broadcasting Corporation och är den största radio- och tv-kanalen i Kanada. Och att vinna det här priset för unga musiktalanger var nästan en färdig biljett till en kommande guldkantad karriär. I ryggen hade han en trygg och stabil familj med föräldrar som hejade på och stöttade allt de kunde. Erik studerade vid McGill University of Music i Montreal. Höstterminen år 2 av hans kandidatutbildning hade precis börjat och han var på en bra plats i livet. Vad han inte visste var att hans liv skulle komma att bli ännu bättre.
Det känns ovanligt för den här podden.
Ja, det kanske blir bättre en stund och sen blir det värre. Vi får se.
Ja, jag har mina aningar.
På samma utbildning, men med tvärflöjt som instrument, gick Jennifer Joyen Lee. Jennifer och Erik träffades vid höstens terminstart och föll omedelbart för varandra. Det dröjde bara en månad innan Erik i princip hade flyttat in i Jennifers lägenhet. Det kunde inte bli bättre nu. Erik hade sina studier och en kommande spikrak karriär och han hade ett bra förhållande. Han kände sig redo att satsa på nästa nivå i sin karriär. I december samma år, 2013 alltså, sökte han ett stipendium till det prestigefyllda Colburn Conservatory i Los Angeles i Kalifornien. Eriks dröm var att få studera för professor Yehuda Shilad, kanske världens mest ansedda klarinettlärare vid den tiden. Men det var en svår dröm att uppnå. Stipendiet han sökte var ett fullskaligt stipendium, vilket innebar att det innefattade både kursavgiften, boende, mat och övriga levnadsomkostnader, alltså fick pengar typ. Yehuda Shilad tog sig bara an 2 elever varje år och sökandena kom i hundratals från hela världen. Erik ville bli en av de 2 elever som den här Yehuda valde ut, men han visste att det inte skulle bli lätt. Men om han blev vald så var det en gyllene biljett i framtiden. För 80% av de som arbetade som klarinettister i Nordamerikas mest ansedda symfoniorkestrar var utbildade just av Yehuda. Efter att ansökningarna hade kommit in i december gjordes gallringar i flera steg. Erik skickade in meritförteckningar över sina utbildningar och över de tävlingar han hade varit med i. Han skickade in ljudfiler och filmer när han spelade klarinett. Och han klarade gallring efter gallring. Till slut, i februari 2014, var det dags att spela upp på plats. Erik tog med sig sina föräldrar och klev på ett plan till Kalifornien. När Erik ställde sig framför antagningskommittén, där professor Shilad var en av dem som skulle avgöra hans öde, var han ordentligt nervös. Men samtidigt visste han att han var väl förberedd. Skulle han inte lyckas komma in vid Colburn-institutet nu, så skulle han aldrig göra det. Efteråt var Erik nöjd. Han kände att det hade gått bra. Men han hade full koll på de andra musikerna som konkurrerade om platserna och de var väldigt skickliga de också. Men det var skönt att känna att han hade gjort sitt allra bästa. Om någon annan skulle vinna över honom så skulle det vara för att den personen helt enkelt var bättre. Och inte för att Erik misslyckas med sin uppspelning.
Mm.
Erik fick veta att han skulle få besked om han hade kommit in eller inte senast den 1 april. Det blev en lång jobbig väntan. Nästan 2 månader kändes som evigheters evigheter. Hans familj, vänner och flickvänner Jennifer peppade honom. Det var skönt att ha en flickvän som också var musiker. Det var lugnande att veta att hon visste hur det kändes att gå på uttagningar. Hon visste hur det kändes att tvivla på sig själv. Och hon visste hur enormt mycket jobb man var tvungen att lägga ner för att bli skicklig. Alla runt omkring Eric var helt säkra på att han skulle komma in. Eric själv pendlade mellan hopp och förtvivlan.
Vet man hur många som gick vidare till just den här delen av antagningsprocessen?
Liksom? Nej, jag vet faktiskt inte det. Det enda jag vet är att det var flera hundra från början. Liksom, men hur många som sen fick spela upp?
Ja, jag fattar.
Jag har faktiskt ingen aning. Men Eric, han trodde. Nej, han visste att hans chanser var goda. Men ändå så dök tvivlet upp ibland. Men han påminde sig själv om att provspelningen faktiskt hade gått bra. Han hade inte kunnat göra det bättre. Så när e-mailet kom, den sista dagen för besked, den 1 april, var det som ett fritt fall av besvikelse för Eric. Han hade inte kommit in.
Nej.
Han skulle inte få studera för professor Gillad. Professorn hade två olika lärarjobb, dels på Colburn, dit Eric sökt, dels på University of Southern California. Och som ett tröstpris erbjöds han ett mindre stipendium på den andra skolan, där professor Gillad var lärare. Professorn skrev i mejlet att trots att Eric inte var en av de två personer som han hade valt ut, tyckte de att hans liksom, ansökan och antagningsuppspelning hade varit jättebra. De hade blivit imponerade. Så därför ville de ge honom ett stipendium på $5,000 på University of Southern California istället. Men det här var liksom som att lägga sten på börda för Eric. För $5,000 var ingenting. Årsavgiften var nämligen $50,000.
Aha, okej.
Okay. Ja, men det stipendiet var han fortfarande tvungen att betala $45,000, vilket är runt 700 000 svenska kronor i dagens penningvärde.
Det är så sjukt att det funkar så. För annars så tänkte jag ju också att han... vinsten är ju också såklart att han ville bli undervisad av just den här professorn. Och det kan han ju få då oavsett alltså om det är på det ena eller andra universitetet eller konservatoriet.
Precis.
Men ja, om man inte har de pengarna så är det svårt.
Ja, och det är också någonting. Hans familj var liksom inte riktigt... Ja, hans familj kunde inte betala heller, varken han eller hans föräldrar. Eric var förtvivlad. Han mejlade tillbaka och tackade nej. Han ville men kunde helt enkelt inte. Eric försökte komma över besvikelsen. Han fortsatte att plugga musik på McGill's University i Montreal. Och förutom att han inte blev antagen till Colburn tog det slut med Jennifer senare samma år. Det var ett odramatiskt avslut. De hade helt enkelt känt att de inte var rätt för varandra trots allt. De hade haft det bra så länge det varade. Men trots att känslorna inte fanns där så var Eric besviken. Det var som att de dåliga händelserna liksom gick hand i hand med varandra. Men tiden gick och två år senare så tog han sin kandidatexamen i musik. Vid det laget hade sorgen över att han inte hade kommit in på Colburn-institutet svalnat lite. Det högg inte längre till av besvikelsen när han tänkte på vad han hade gått miste om. Och drömmen om att få studera musik för professor Gillad fanns kvar. Och nu, med en kandidatexamen i bagaget, så hade Eric större möjligheter att söka stipendium igen. Han beslutade sig för att söka ett fullt stipendium till Southern University of California för att plugga en master i musik och i klarinett. Eric sökte och blev kallad till audition. Även den här gången fick han spela upp för professor Gillad. Eric tyckte att provspelningen gått rätt bra och han blev glad när professorn kom fram till honom efteråt. Professor Gillad tittade på Eric lite undrande och frågade varför han hade sökt det här stipendiet nu. För när Eric tackat nej till stipendiet till Colburn-institutet för 2 år sedan så hade professorn tänkt att det kanske berodde på att Eric tänkt byta bana helt eller att något annat stort kommit emellan och att han inte längre ville satsa på en klarinettkarriär. Det var inte så ofta som musikstudenter som blev erbjudna en av de attraktiva 2 platserna på Colburn sa nej.
Det måste väl han kan väl inte vara den första som tycker att terminsavgiften är saftig, tänker
nej,
jag.
Nej, men hör du vilken skola jag säger?
California.
Ja, nej, han har alltså tackat nej till Colburn. Det första stipendiet han sökte.
Jaha! Nej!
Visst är det konstigt? Och det tyckte professor Gillad också för att...
Ja, då är det ju konstigt. Då förstår jag hans förvåning. Ja, ja, ja.
Varför tackar du nej till det och söker igen nu? Och så att han är förvirrad. Och Eric blir förstås också förvirrad av det svaret. Vad menade professorn, undrade han. Gillad återupprepade sin fråga. Eric förstod ingenting. Han hade inte tackat nej. Det var ju de som hade tackat nej till honom. Nu var det professor Schillats tur att inte förstå någonting. Erik var en av de två elever han hade erbjudit plats för 2 år sedan. Men Erik hade tackat nej. När Erik hade fått deras mejl där det stod att han var antagen så hade han svarat nej tack. Eriks hela värld snurrade. Han hade kvar mejlet där det stod att han inte kommit in. Mejlet där han istället blev erbjuden ett stipendium på $5,000 på den andra skolan. Skolan som han nu sökte ett helt stipendium till. Det måste ju vara så att professorn tog fel på person, att han mindes fel. För det var ju trots allt flera hundra sökande varje år, så det var ju kanske inte så konstigt om professorn missminde sig. Så Erik valde att tona ner det hela. Det var nog bara ett missförstånd. Han bytte ämne och tackade professor Schillad för chansen att provspela för det här nya stipendiet då. Efter några minuters ytterligare småprat tackade Erik för sig och åkte hem till Montreal. Men han kunde inte släppa förvirringen. Han kunde inte släppa det professorn sagt om att han hade blivit antagen på fullt stipendium den där gången för 2 år sedan. Det gick en tid. Men så träffade Erik på ett par andra klarinettister som han kände. De hade också hört från någon på Colburn att Erik faktiskt hade blivit erbjuden platsen, men tackat nej. Vad var det här, tänkte Erik. Hade han alltså verkligen blivit erbjuden en plats? Han förstod ingenting. Han letade upp mejlet han hade fått från professor Schillad. Mejlet där det stod att han inte blivit antagen. Han skickade vidare det mejlet till Schillads jobbadress på Southern California University. Professor Schillad hörde av sig nästan direkt. Det var inte han som hade skrivit det där mejlet. Det var inte ens hans e-mailadress. För hans adress var verkligen inte schilladjehuda09@gmail.com. Hans mejl var ju det som Erik hade mejlat till nu vid universitetet. Men Erik hade inte ens tänkt på det.
Nej, men det är ju också så här, han väntar på ett mejl och får ett mejl, men det mejlet som den här professorn då uppenbarligen har skickat från korrekt mejladress, var har det tagit vägen, undrar man ju då.
Det kommer du få veta snart.
Vilken tur, annars hade jag blivit frustrerad.
Och det de gjorde direkt efter det här var att professor Schillad skickade honom så att han fick se det riktiga antagningsmejlet som han hade fått. Och det skulle han då ha fått den 27 mars 2014. Men det hade han aldrig sett till. Så någon måste alltså på något sätt ha lurat Erik på hans stipendium. På hans plats på Calhoun Institute. Men hur? Och varför? Erik pratade med sina vänner. Vem kunde ha gjort det här mot honom? Vem skulle ha velat göra det här mot honom? Han hade ju inga ovänner. Hans vänner skruvade lite på sig. Ja... Jo, visst stämde det. Erik, han hade inga ovänner, men däremot hade han ju ett ex som de upplevt som lite märklig. Tyckte de i alla fall. De ville ju såklart inte tala illa och anklaga någon, men de hade uppfattat Jennifer som lite klängig. Lite som att de ville hålla fast för hårt i Erik. Men Erik hade verkat lycklig, så de hade inte sagt någonting. Det var egentligen inte deras sak att lägga sig i Eriks val. Men när Erik och Jennifer gjort slut så hade vännerna känt att det här var bra liksom. Erik hade inte känt samma sak. Han hade tyckt att hans och Jennifers förhållande var helt okej. Det var mest bara det att de rätta känslorna inte riktigt infann sig. Det hade börjat otroligt intensivt med en stark förälskelse och passion den där gången i september 2013. När de hade flyttat ihop efter bara en månad så hade det känts så naturligt att dela allt med varandra. Även varandras password till datorer, mejl och sociala medier. Det var ju naturligt när man var tillsammans med någon. Det kunde ju vara praktiskt att ha.
Jag brukar inte dela med mig av mina
inloggningar. Jag delar inte heller med mig. Och efter det här avsnittet kommer jag garanterat inte göra det. Och utöver att de delade passwords åt båda hållen, både hennes och hans, så hade hon ingen egen dator. Så hon lånade ofta Erics. Och då var det såklart enklare om hon slapp i honom logga in varje gång. Så hon hade fått hans inloggningar till allt. Till en början vägrade Erik att ens tänka tanken. Han och Jennifer hade skilts åt som vänner. Och hon hade stöttat hans ansökan till skolan. Och hon hade tröstat honom när han hade blivit förtvivlat ledsen på nätterna efter att han hade fått veta att han inte hade kommit in. Varför skulle han ha gjort någonting för att förstöra för honom? Han kunde inte tro det. Men dagarna gick och han kunde inte släppa tankarna på det som hänt och på Jennifer. För om det inte var hon, vem var det då? Hon var egentligen den enda som hade haft möjlighet. Hon hade haft fri tillgång till hans dator och kunde ha tagit emot e-mail när han blev antagen till skolan och raderat det. Och sen skapat en mejladress som såg ut att tillhöra professor Schillad och skickat ett mejl till Eric med ett avslag. Men varför hade hon gjort det? Och om det nu var så, hur skulle han bevisa det? Han sökte igenom sin dator tillsammans med en kompis. För det var inte bara Jennifer som hade haft Erics alla passord som jag sa, utan tvärtom också. Och hennes passord var tydligen väldigt enkla. Hon använde samma passord till nästan allt. Så när han testade att logga in på den här falska professor Schillad Gmail-adressen med det password som Jennifer hade till nästan allt annat, då kom han in på den. Och där hittade han bevisen. För där i skickat boxen hittade han mejlet som han hade fått med avslaget.
Och antagligen inte jättemycket andra mejl liksom.
Precis. Det var kanske bara det. Eric var chockad och sårad och arg. Jennifer hade begått bedrägeri. Inte för att tjäna pengar. Han visste inte riktigt vad hon hade velat uppnå med det hon hade gjort. Men att hon hade lurat och bedragit honom och skolan, det var säkert. Han försökte få tag på Jennifer för att få svar på sina frågor, men hon hade blockat honom överallt. Han bestämde sig för att stämma henne. Eric anlitade en advokat och fick hjälp med att stämma Jennifer på 5 punkter. Deceit, alltså svek. Invasion of privacy, alltså integritetsbrott. Mental suffering, psykiskt lidande. Och en post som heter loss of education, alltså en stämning för att hon har berövat honom på utbildningen. Och den sista, delay in employment, det vill säga att det hade tagit längre tid för Eric att börja jobba än det skulle tagit om han hade fått gå den här utbildningen som han fick stipendium till. För nu blev resultatet nämligen att han pluggade 2 år längre än vad han hade tänkt. Eric valde alltså att inte polisanmäla Jennifer. Och jag vet inte om det var någonting han ens övervägde. För kanske han ville han bara bli liksom kompenserad eller få rätt och kanske inte få henne dömd. Eller så kanske avrådde advokaten eftersom det kanske var svårt att hitta en brottsrubricering som passade. Jag vet inte. Jag vet inte mer än att han valde att stämma henne civilrättsligt bara. Jennifer svarade inte på stämningsansökan, vilket innebar att hon per automatik förlorade. Det blev alltså ingen rättegång. Jennifers indirekta erkännande följdes direkt av domen. Men vad skulle straffet bli? Vid en civilrättslig stämning handlar det ofta om pengar, och så även här. Domaren bestämdes för att dela in uträkningen i 3 olika delar. 1. Vad stipendiet på 2 år var värt i rena pengar. 2. Den lön Eric skulle ha tjänat under 2 år i en medelstor symfoniorkester där han troligen skulle ha fått jobb då direkt efter stipendiet. Och 3. Det lite mer diffusa lidandet som domaren uttryckte som a dream snatched from a person he trusted. Alltså kompensation för att få sin dröm krossad av en person han litade på.
Ja, alltså jag känner att det här kan dra iväg ändå.
Ja. Och i juni 2018 föll domarens utslag. 4 år efter att Eric fått det fejkade avslaget till stipendiet. I mina källor har jag hittat 2 olika belopp som domaren dömde, men de var rätt lika. Antingen var det 350 000 kanadadollar eller 375 000. Och 375 000 kanadensiska dollar är ungefär 3 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Så det är ju inte någon, liksom, 3 miljoner är supermycket pengar, det är inte det. Men det är ju inte en...
Jag trodde att det skulle bli mer.
Ja, det är inte som en amerikansk, liksom, här får du 100 miljoner. Han räknar ut det så här i alla fall, domaren. Stipendiet var värt 50 000 kanadensiska dollar per år, det vill säga 100 000 totalt. Den förlorade arbetsinkomsten i 2 år var totalt 200 000 kanadadollar, vilket skulle innebära en månadslön på ungefär 55 000 svenska kronor. Och så det sista beloppet då, 75 000 dollar för lidande. Och det tillsammans blev 375 000. Så vad hände efter det? Eric har berättat i en intervju att han inte har fått ett enda öre från Jennifer och att han inte räknar att få några pengar heller. Det viktiga för honom var att bevisa att det var hon som hade gjort det här mot honom. Det han önskar mest är att han skulle fått svar på varför. Det har spekulerats mycket vilka Jennifers skäl kan ha varit. Vissa tror att hon helt enkelt inte ville att han skulle flytta till Kalifornien utan bo kvar med henne i Montreal. Andra trodde att det handlade om avundsjuka. Det verkar som att det gick lite bättre för hans klarinettkarriär än vad det gjorde för hennes tvärflöjtskarriär. Man kan också undra lite varför hon, när hon skrev mejlet med avslaget, la till ett erbjudande om ett stipendium på 5 000 dollar till det andra universitetet.
Ja, jag funderar lite på det också, men jag tänkte att det kanske var för att hon visste om att han inte skulle ha råd med det ändå.
Precis. Så
att, Och så mådde hon lite bättre själv på något vis. För att hon...
det är precis det som verkar vara någon typ av konsensus, att man tror att det var därför. Och att, för Tanne var så duktig så att han skulle kanske bli misstänksam också om man inte fick något erbjudande alls, typ. När jag pluggade på universitetet, då ingick det i min linje att alla fick stipendium för att plugga en termin i Frankrike.
Är det därför du pratar franska? Eller var där det började?
Pratade franska. Nej, jag kan ju läsa franska. Jag är inte så bra på att prata längre, men för det var länge sedan. Det är 30 år sedan. Men en av mina kompisar valde att inte åka. För att, och det handlade om en termin. Hennes pojkvän sa att om hon åkte gjorde han slut. Och då tänker jag att min reaktion hade varit att då hade jag gjort slut. Om jag hade haft den typen av pojkvän. Men jag tänker lite på Jennifer att ja... Hon trodde väl kanske att det skulle ta slut om man skulle flytta iväg.
Ja, det var det första jag tänkte på också. Att det hade just med det att göra.
Vad Jennifer gör nu för tiden vet jag ingenting om. Hon har förmodligen försökt hålla sig undan rampljuset så gott det har gått efter all negativ publicitet. Och det verkar hon lyckas bra med, för jag har inte hittat någonting om henne. Eric kan träffa en ny flickvän som heter Iris samma år som domen föll mot Jennifer, alltså 2018. Efter sin examen från University of South California, där han alltså fick det här fulla stipendiet till slut.
Mm, jag tänkte just fråga, han fick det, så var härligt.
Efter det så fick han jobb på The Nashville Symphony i Tennessee i södra USA. Ett år senare fick han en ny tjänst som klarinettist i Torontos symfoniorkester. Och två år senare, 2021, blev han utnämnd till första klarinettist. På fritiden spelar Eric även andra instrument, saxofon, flöjt och lite piano. Covid har ju haft stora negativa konsekvenser för bland annat musikbranschen och i synnerhet för de delar av branschen som uppträder fysiskt, som symfoniorkestrar. Men Eric har försökt att se det positivt och säger att tiden han blev tvungen att tillbringa hemma under pandemin gav honom extra tid att träna på sina andra instrument och att utöva sina övriga fritidsintressen som att spela hockey, biljard, umgås med sin familj, sin sambo och sina katter. Och det var berättelsen om ett riktigt stort svek.
Ja, vad intressant. Jag tänkte just det också när du sa pandemi och så vidare. Det är ju lite svårt att spela blåsinstrument med munskydd.
Det är förmodligen helt omöjligt.
I alla fall att göra på ett liksom smittsäkert sätt.
Jag sa ju till dig i början att jag hade hittat den perfekta filmen.
Ja, berätta, vilken?
Vill du gissa?
En kvinnas list. Nej, men...
Blåsningen. Det är inte bra. Det är så bra på så många sätt.
Det är jättebra. Det är väldigt bra. Kunde inte ha hittat den bättre.
Nu vart ju det här inte ett... Alltså helt uppenbarligen är det ett brott. Men jag vet inte riktigt vilken... Om han hade polisanmält så vet inte jag vilken brottsrubriceringen eller rubriceringarna skulle blivit.
Nej. Ja, alltså för jag tänker på det här. Har han delat med sig av sina lösenord så har han ju på något... Alltså det är ju som att jag kan ju inte... Om jag har gett dig mina nycklar och du tar in i min lägenhet så kan jag ju inte säga att du har brutit in, tänker jag.
Däremot den här delen när hon skapar det här falska mejlet.
Ja, det är ju ett brott mot professorn om inte annat.
Ja, precis.
Urkundsförfalskning.
Ja, det var dagens fall.
Tack snälla. Det var väldigt intressant tycker jag.
Det var lite annorlunda.
Mm. Och det gillar vi ju här på Krimkalendern.
Och imorgon så blir det ett nytt fall och då ska du berätta för oss.
Det stämmer.
Då hörs vi igen då.
Det gör vi.
Hej då.